Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej och välkommen till Klimakteriepodden och avsnitt 5033 med mig, Åsa Melin. Nej, fel. 138 ska det vara. På sista tiden har jag fått en hel del frågor om vad som händer sen när hormonnivåerna stabiliserats och man blir äldre. Många skräms av den här fasen. Postmenopaus. Och det måste vi såklart ta tag i, så håll utkik efter det. Du behöver inte vänta till avsnitt 5033. Och lyssna nu, jag skulle vilja dela fler tankar och lösningar som finns hos dig som lyssnar. Om du är i Stockholmsområdet och skulle vilja vara med i ett avsnitt där du, jag och någon eller ett par till diskuterar olika klimakteriefunderingar, så mejla mig på info@klimakteriepodden.se. Skriv gärna lite om vad du skulle vilja prata om, vad du har funderat mycket på och det du tycker att det är svårt att få svar på. Vill du delta med en väninna så skulle det också funka jättebra. Dagens avsnitt är med Gabriella Ringvall. Hon arbetar med kommunikation och förändringsarbete och har 3 barn, är gift och gick in i väggen för några år sedan när hon arbetade på Säpo. Idag kallar hon sig för hjärnivrare och hon vill lära oss att jobba med hjärnan istället för emot den. Vi vill ju alla förstå vad vi kan göra för att få hjärnan att fungera så bra som möjligt. Och det handlar ju inte bara om klimakteriet som ofta ger upphov till att vi upplever det svårare att fokusera och kanske koncentrera oss. En del har uttalad hjärndimma, en del har inte det. Men vi vet också att åldern påverkar hjärnan. Synapser som gör kopplingarna långsammare och annat obehagligt. Och många känner tyvärr också igen sig det här med utmattning och vad det kan göra med hjärnan. Så välkommen till ett spännande avsnitt.
Jag har en hemlig agent med mig. Nej, jag skojar bara. Gabriella Ringvall, hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden.
Tack.
Du, det är ju spännande att sitta här. 48 år och i förklimakteriet, som du själv poängterade för mig. Inte något som jag säger eller kastar i ansiktet på dig. Men framförallt så är du här i egenskap av en spännande... Hur kan man säga? Att du jobbar mycket med någonting som kallas för gestaltgrund. Men framförallt så är det ditt företag And the Brain som jag har fastnat för. För jag var på ett webbinar för ett tag sedan som Pappi Li hade som jobbar mycket med stress och stresshantering. Och där kliver du in. Och om jag då tänker på dig som kommunikation- och förändringsarbetsledningskonsult- så är du också en hjärnivrare. Men du kan väl berätta själv lite mer om dig?
Absolut. Ja, men just det. Nej, men det har jag ju förstått att jag är i för klimakteriet. Någonting har ju, eller håller på att hända. Nej, men jag jobbar ju som sagt med hjärnan som någon slags passion. Den är ju, jag är så fascinerad av den. Och försöker faktiskt att blanda in hjärnan och hjärnans funktioner och behov i nästan allt jobb jag gör. Och det är väl därför också som mitt företag heter And the Brain. För jag ser att det är så mycket av det jag jobbar med. Kommunikation, kommunikationsstrategier, kommunikativt ledarskap i organisationer och neuroledarskap. Men även förändringsledning och människors förändringsobenägenhet. Det har så mycket med hjärnan att göra. Och nästan allting som vi gör och reagerar på har ju med hjärnans reaktioner att göra. Så det har blivit min grej lite grann och det bottnar ju såklart i någon slags egen erfarenhet. Jag tog mig igenom eller rasade rakt in i en utmattning för några år sedan, 6-7 år sedan. Och det gjorde att jag tänkte, vad fasen var det som hände? Fick bra rehab, dålig rehab, men under den här bra, super liksom, exakta rehaben för mig så fick jag lära mig så mycket om just hjärnan och hjärnans reaktioner. Och också att jag är en biologisk varelse. Och det hade jag inte, så hade jag inte beskrivit mig själv. För jag tyckte att jag var en person som bara gjorde saker i livet. Det jag hade bestämt mig för att göra, det genomförde jag. Dagsform och olika typer av mående, det var liksom inte för mig. Utan jag jobbade på, var förälder, satt upp mina mål och gjorde mina grejer och bara presterade.
Mm.
Och sen till slut så märkte jag att nej, nu är det någon eller något som säger ifrån. Och då visade det sig att det var ju faktiskt väldigt mycket min hjärna. Mm. Så var det.
Ja, och när du var i den här utmattningen så jobbade ju du på Säpo.
Mm.
Och det tycker jag är spännande, för Säpo är ju spännande för det är det här med hemlig agent och så, som lite som skämt. Men det är ju också en rigid organisation, tänker jag. Att det finns väldigt mycket strukturer och det är gamla farbröder och det ska vara på ett visst sätt. Berätta hur...
Ja, men gud, det är ju bilden av Säpo. Och den är inte sann.
Okej.
Fantastisk organisation med ett jätteviktigt samhällsuppdrag. Men som har väldigt mycket olika kompetenser, åldrar. Jag tror att det är 50-50 ungefär i könsuppdelning. Ganska ung medelålder. En human organisation som lever med ganska tuffa uppgifter, arbetsuppgifter, och därför måste också vara, alltså värna sin personal. Och jag hade en chef då när jag jobbade med kommunikation och förändringsledning där. Min chef var helt fantastisk och så stöttande. Och det här brukar vi faktiskt prata om, för att både han och jag är så här, men varför såg inte någon på mig att jag var helt stissig och jätte på väg verkligen nerför sluttande plan. Och sen kan man ju naturligtvis, jag såg ju naturligtvis att det hade varit bra om man hade kunnat prata om det här på ett annat sätt och snappat upp sådana som mig och andra duktiga flickor och pojkar där lite tidigare. Mm. Och det var väl också det som jag kände, att jag kunde komma tillbaka när jag var frisk och började ta mig tillbaka, att jag faktiskt ville så här, men hur är det möjligt att en organisation, en statlig myndighet, inte snappar upp och ser och har ett sätt att ta hand om dem som är på väg att bli lite väl snabba i svängarna och utmattade då, som jag blev.
Mm. Och om man då tänker på oss kvinnor som lyssnar på dig nu och vi vill försöka förstå vad hjärnan ska fungera till och framförallt så bra som möjligt, för det handlar inte bara om klimakteriet naturligtvis, men det gör att under klimakterieåren så händer en massa saker som gör att dels att vi kanske upplever att det är svårare att fokusera och koncentrera oss. En del har uttalad hjärndimma, andra har svårare att följa trådar, men och sen så har vi också det här med att åldern påverkar hjärnan och synapser och kopplingarna blir långsammare och allt möjligt som blir obehagligt att ta till sig till. Kan vi börja där någonstans? För du pratar ju mycket om hjärnhacks och du pratar om att man kan lära sig lura, eller jag vet inte om man lurar sig själv och man lurar hjärnan. Men kan vi börja någonstans där?
Ja, men för det första så när jag säger brain hacks eller hjärnhacks eller så menar jag egentligen att ta till tips och knep och kunskap och olika sätt för att helt enkelt jobba med hjärnan istället. Och det är inte att lura hjärnan eller sig själv, utan snarare att med hjälp av den kunskap man har om den faktiskt kunna ta till den kunskapen vid rätt tidpunkt. Och att vara lite smart helt enkelt. Och jag har en föreläsning, det var den du var på och lyssnade, som heter Hjärnsmarta arbetssätt. Och den är ju riktad just till hur kan man faktiskt jobba med sin väldigt starka men ändå sårbara hjärna på ett effektivt sätt. Kanske under en dag på kontoret till exempel, som är lite grann av min vardag då. Och jobba med den, jobba i medvind och vara lite street smart kring hjärnan helt enkelt. Mm.
Och varför är det då bra att förstå hur hjärnan fungerar?
Ja, det är ju, för mig är det ju, skulle jag nästan säga, grunden till allt som vi är. Hjärnan och hjärtat. Och eftersom vi lever i det samhälle som vi gör 2020, inte bara i Sverige och inte bara i storstan utan hela världen, med en otrolig intensiv, stimuli, smockad värld och samhälle där vi hela tiden har information overload och ett stadigt brus, så har det också blivit att det är hjärnan som blir lite ledsen av det här, som tar skada av det här. Det är det vi blir sjukskriven av idag. Att då inte förstå de här mekanismerna som vi alla har. Funktionerna i hjärnan. Väldigt, väldigt basala funktioner. Och behoven. Och också hur vi då kan möta den här nya världen som vi faktiskt bara har levt i kanske i 2 decennier. Hur kan vi möta det? Jo, men det är ju genom kunskap. Och för mig var det sån revolutionerande insikt i att, precis som jag kan förstå, jag ska ge ett exempel. Vi svenskar är ganska early adopters när det handlar om träning. Och vi vet exakt vad vi ska träna. Vi kan våra musklers namn. Och vi kan vetemjöl. Vetemjöls liksom, hotet från vetemjölet. Vitt socker och kolhydratrik kost. Alltså, vi är så duktiga på att ta till oss det här. Ja. Och vi köper böcker och vi utbildar oss. Men när jag är ute och pratar så märker jag att det här med hjärnan som vi faktiskt har och går omkring med hela tiden, det är väldigt liten, ganska låg kunskap. Och det gäller faktiskt både individer, privat och organisation och även liksom chefer, HR-avdelningar. Man kan inte så mycket om den. Och det tycker jag är synd, för att jag tror att det är genom att förstå den som vi också kan förstå oss själva och kunna leda oss själva.
Och vad är det vi behöver förstå hos hjärnan?
Ja.
Eller med hjärnan, om hjärnan.
Ja, nej, men jag tycker att det handlar om, egentligen så är det ju signalsubstanser och hormoner som reagerar på sätt som vi lever. Och genom att förstå det här, och det här är naturligtvis ett jättestort ämne och tack och lov så forskas det ju jättemycket kring det. Men det handlar egentligen om att förstå att om jag... till exempel en dag, om jag vill använda min hjärna optimalt på en dag, så finns det vissa saker som man kanske ska göra på morgonen eller förmiddagen snarare än på eftermiddagen. Vi måste förstå till exempel vad det är som gör att hjärnan gynnas av en paus, en vila. Vad betyder det för hjärnan att sitta och tomglo, bara vara, kontra att vara i full liksom, process och sitta och jobba aktivt med någonting. Varför är det bra att gå, träna, cykla, springa? Man säger att det är bra, och vi har ju hela kunskapen här nu med hjärnstark som Anders Hansen så bra har lyft fram till oss som en folkbildning nästan. Men varför är det bra? Vad är det som händer?
Ja, berätta.
Ja, men det som händer då till exempel om man tar det är ju att, det är faktiskt himla coolt. Om du till exempel får upp pulsen, kanske 75-80 någonting så här procent av din kapacitet. Och så är du ute och så kör en pulshöjande aktivitet i 30 minuter. Då har du alltså efter de där 30 minuterna så har du ungefär 25% mer blod i huvudet. Blodet är det som måste komma in i hjärnan, faktiskt mycket oftare än muskler dessutom. För att det är blodet som för med sig all den här maten för hjärnan. Så näringen, energin, som är lätt att bara säga, vad är då? Vad är energi för något? Jo, men energi är ju hjärnans mat. Och det är framförallt glukos, alltså en slags kolhydrat. En nedbruten kolhydrat i form av glukos, som är en slags socker. Det är fett. Det är syre. Och vad för blodet med sig när man springer och så? Jo, syre, jättemycket syre. Och det är proteiner. Och alla de här sakerna går till olika delar. Protein till exempel går till cellmembranet, cell runt omkring. Och det finns ju naturligtvis olika målinriktade syften med de här. Så det gör träning, att det friskar upp dig och du har alltså ett par timmar efter, under 2-3 timmar efter en sån ansträngning, så har du bättre minne. Du är mer kreativ. Och du har lättare för att koncentrera dig. Det är därför man har gjort såna här tester på skolor och sådär. Att man har kanske en halvtimme eller 20 minuters fysisk rast, kan man säga, innan skolan ens börjar. Det ger bättre förutsättningar för barnen att lära sig. Och det gäller ju såklart hela livet.
Mm.
Hjärnan, som jag sa då, att man använder ju, när man anstränger sig sen, när man då sitter och koncentrerar sig eller läser eller ja, egentligen fokuserar och riktar sin uppmärksamhet på någonting, så går det ju energi också. Och den energin tar slut efter ett tag. Och då behöver du helt enkelt byta arbetsuppgift eller det du gör, från att vara i ett påläge där framförallt de här kognitiva och cortex, prefrontala cortex och sådär i ansträngning. Den orkar inte vara i ansträngning hela tiden, utan den behöver sin paus. Och också för att just tillgodogöra sig på nytt av de här näringsämnena och maten, så att säga. Så avbrott i form av inte bara träning såklart. Det vore ju lite väl extremt om vi behövde gå ut och träna hela tiden. Men att vila, att bara låta tankarna vandra fritt. För då är det andra system i hjärnan som sätter igång. Och det är så vi är gjorda för ömsom vila, ömsom ansträngning. Alltså både fysisk ansträngning, koncentrationsansträngning och vila.
Men de flesta av oss, när vi anser att vi tar en paus, då går vi kanske och tar en kaffe och sen börjar vi scrolla i mobilen.
Ja, det är hemskt. Och jag pratar jättemycket om det här och den här digitala stressen och hur vi måste liksom lära oss att navigera i det där. Jag är inte på något sätt teknikfientlig. Jag tycker mobiltelefoner är fantastiskt såklart. Men vad man gör när man scrollar och när man tittar på olika sidor. Man kanske svarar på, man likar någonting eller man svarar på någonting. Vad man än nu gör. Så fattar hjärnan beslut. Den fattar beslut och väljer hela tiden. Åh, här står det en fördjupande. Här kan du läsa mer om. Här står det. Så är det en länk till någonting annat. Bara det beslutet att aktivt säga nej, jag ska inte gå vidare med den länken. Jag ska fortsätta läsa den här texten. Eller jag ska faktiskt gå in på den där länken och läsa vidare om just där. Bara det är ju faktiskt ett beslut. Och så fort du väljer att svara på någonting så innebär det ett kognitivt arbete. Du formulerar dig, du tänker. Och det här är oavsett om det är liksom ganska banala saker du håller på med som du tycker, så är det hela tiden beslut. Och det är stimuli för hjärnan och både synintryck, texter, bilder att ta till sig. Och det här är ansträngande. Så en paus är bryta jobb, hjärnans aktivitet. Och då föreslår jag ofta att blunda. När man blundar så stänger man av ungefär, ja, jag vet inte exakt, men säg sådär 85-95% av hjärnans alla stimuli. Och då säger många så här, men herregud, jag kan inte sitta och blunda på jobbet. Nej, fast det kanske du kan. Det kanske bara handlar om att lära oss här på arbetsplatsen att nu sitter Lisa och blundar. Shit vad hon är hjärnsmart. Hon vet verkligen hur man tar hand om sig och är effektiv för eftermiddagens arbete också.
Och hur länge måste man ta en paus då för att hjärnan ska få chansen att starta om?
Det beror ju lite på kanske vad man har gjort och vilken typ av dag det är eller sådär. Men det kan ju räcka jättelångt med bara 2-3 minuter.
Ja.
Och såklart kanske också försöka röra på sig samtidigt.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Det här med att bara stirra ut i luften då, tomglo.
Ja, men det är ju egentligen att släppa allting och bara sitta och stirra på någonting som inte egentligen du behöver processa.
Kanske, men det är bara inte så lätt att framkalla. Jag tänker så här, ibland när man kör för en sträcka som man kör ofta, då kan man plötsligt säga, men shit, hur kom jag hit?
Ja.
Är det tillståndet?
Nej, det skulle jag inte säga. Jag skulle säga att tomglo är mycket mer att kanske verkligen aktivt sitta och kanske till och med nästan fastna med blicken, som man nästan inte gör längre. Alltså på riktigt. Och sen när fastnade du med blicken senast?
Ja, det vet jag inte. Nej. Men barn gör ju ofta det.
Ja, och jag gjorde det ofta när jag, alltså förut. Men nu fyller man ju hela tiden tillvaron och liksom ansiktet framför sig med.
Ja, och sen så frågade man då den som man var i närheten av. Vad tänker du på?
Ja.
Och jag vet inte. Nej. Eller ingenting.
Exakt. Det är underbart tillstånd. Nej, men det här andra, bra att du tar upp det, för det är ju jätteintressant. Det här är egentligen en det kan illustrera de här olika systemen eller liksom tillstånden som vi har i hjärnan. Lite förenklat så kan man säga att jag har två system. Det ena är i ett aktivt tillstånd som heter Task Positive Network. Och det är när du utför någonting, du är i aktivt kognitivt läge, du använder verkligen liksom de tänkande, analyserande, avancerade hjärnan av delen av hjärnan. Och du utför någonting. Det andra läget, det heter default mode system. Och ordet default betyder ju utgångsläge. Alltså grundläget, där vi börjar, där vi startar och där vi också ska gå tillbaka till. Och default mode system är ett mera, det här är ju kraftigt förenklat såklart, det här är ju liksom, men ändå. Det är ett läge där du egentligen mera, alltså du är vaken. Du sitter ju inte och du sover inte, utan du är uppmärksam, men avslappnat uppmärksam kanske man skulle kunna beskriva det som. Du tankevandrar, det vill säga du har raffinerade tankar, men du utför inte en uppgift som är helt styrd. Och när du kör, och det är ju så läskigt det där som du beskriver, man sitter på en väg, kanske framförallt motorväg ju, som inte kräver så mycket. Och du har liksom allting i ryggmärgen. Du kan köra bil. Du skulle antagligen stanna om det kom ett vildsvin eller en älg eller någonting. Men du har en stund och du märker att, men gud, jag har kört. Och jag har tänkt på någonting helt annat. Hur tog jag mig hit, som du säger? Och det är det tillståndet som vi är ganska ofta och som är väldigt kreativt. Och det tillståndet tycker jag att man borde nyttja mycket mer som individ eller på organisationer. Att faktiskt kliva från sitt skrivbord framför sin dator där man försöker sitta och kämpa fram någonting smart. Och istället låta tankarna, eller låta liksom idéer eller hur man löser vissa saker. Vissa problemlösningar kan ju komma då när man har det här läget. Man kanske krattar löv, man tränar, man springer. Du som springer så mycket, jag är helt säker på att du uppnår vissa saker, vissa lösningar när du springer.
Ja, och där gör jag kanske fel ibland eller ganska ofta, för jag lyssnar på någonting och då är jag fokuserad på det, inte vad min hjärna skulle vilja klämma fram,
just det,
utan vad någon annan talar om för mig. Och det kan ju vara på både gott och ont, kan jag säga.
Ja. Och det där är så typiskt vårt liv också. Och jag var ju verkligen så förut att varenda stund, alltså, eller så här, ingen stund skulle gå till spillo.
Nej.
Utan man skulle hela tiden optimera, och det tror jag är livsfarligt. Och det handlar väldigt mycket om vårt samhälle, alltså normer i samhället och vad som är dygd och sådär. Jag krattade till exempel löv nu i helgen, och då hade jag min telefon i min ficka och skrev ner ett par saker som jag bara sådär, kände mig som professor Baltasar, bara pling, men gud vad bra. Och det, så fungerar inte bara jag, men utan det gör alla. Och det är bara att jag har ju lärt mig att veta att det är ett tillstånd som jag kan försätta mig i liksom.
Mm.
Och faktiskt få idéer.
Ja, för det blir nästan som ett meditativt tillstånd.
Ja. Och jag kan tänka på någonting, men jag binder ihop associationsbanorna när man låter hjärnan tänka fritt på sådär, är friare. Och du får intryck, det är andra delar av hjärnan som kommer till tals, så att säga. Förutom det här kognitiva liksom, delen som när du ska lösa en matteuppgift.
Om vi ska försöka applicera den här kunskapen som du har på kvinnan som jag beskrev här i början, som nu är i klimakteriet och börjar känna att hjärnan inte riktigt funkar och att den är lite så här, lever sitt egna lilla liv i både dimma och svårare att fokusera och allt möjligt. Hur finns det några verktyg man kan ta till, eller hur skulle du kunna råda de av oss som skulle behöva lite konkreta verktyg?
Ja, men det är absolut. Jag skulle framförallt försöka, alltså om jag jobbar, om jag är en, vi säger framförallt kanske kontoret, där du ändå har lite möjlighet att själv bestämma över din dag, jämfört med om du går på schema på ett sjukhus eller så. Så kan du faktiskt använda dagens olika timmar till att göra olika saker vid olika tidpunkter. Till exempel så, en bra sak att lugna hjärnan och vara, ge den så goda förutsättningar som möjligt, det är att ta god tid på sig på morgonen. Inte stressa, för att man får ett stort kortisolpåslag när man går upp. Och det ska man ha, det är så vi gjorde. Man ska komma upp, liksom, inte bara ligga kvar. Så kortisolet är nödvändigt, men ta det lugnt. Ha rutiner på morgonen. Rutiner är vackert på så vis att det anstränger inte hjärnan. Du gör det bara, du gör det som inarbetat. Och sen så naturligtvis en promenad är ju bra, för att då får du alltså igång. Eller cykel, eller vad det nu kan vara. Då får du igång hjärnans alla de här grejerna. Du får mera blod, du får mer cirkulation och sådär. Och sen, istället för att börja göra såna här administrativa mejlsaker som de flesta av oss hamnar i, öppna mejlen, så ska du använda förmiddagen till att göra kognitivt avancerade saker. Det är nämligen så att det finns en normalfördelningskurva på jordens befolkning som säger att vi är mest alerta, mest lämpade att göra ansträngande, kognitivt ansträngande saker på förmiddagarna. Sen har du naturligtvis det här med paus. Ungefär 55 minuter orkar gärna jobba ordentligt. Sen är det dags att ta en tomglo-paus. Och då behöver du naturligtvis ha en liten överenskommelse på jobbet. Att hörni, här på jobbet är det faktiskt okej att sitta tomglo. Kanske snurra på sin skrivbordsstol. Kanske gå och ställa sig och stirra ut genom ett fönster. Men bara bryta. Fika. Det här utskällda sättet som vi har här uppe i norr, eller i Sverige framförallt. Fantastiskt på många sätt. Man behöver inte fika flera gånger om dagen, det är inte det jag säger. Men fika gör att du bryter av, och det tillför framförallt en annan sak för din arbetsdag. När du och jag sitter och fikar och tar en kopp kaffe, klockan är 9:50 på dagen, så ger vi varandra den här saken som vi sociala varelser behöver. Nämligen social närvaro, vänskap. Vi bekräftar varandra. Och då frisätts ett hormon som heter oxytocin. Lugn och ro-hormonet. Och vi får en slags gemenskap. Det här är jätteviktigt för att vi ska trivas på jobbet. För att vi ska tycka om och förstå, lära känna och ha liksom, jag begriper våra kollegor. Och kanske lättare också förmåga att lösa en konflikt om det skulle vara så att vi hamnar i en sån sen. Vi känner varandra. Jag kanske inte bryr mig så mycket om ifall du har varit ute och joggat eller sprungit med hunden eller gått på bio i helgen eller om du har varit på släktkalas. Men dels ger det ett avbrott från det du gör innan, och sen så bygger du någonting mellan oss. Så fika är bra, och chefer ska fika. Det säger jag jämt. Cheferna måste sättas ner och fika. Det ger också en lugn signal till alla att våran ledare fikar också. Det vill säga, jag behöver inte längre känna mig otrygg och spänd inför att jag tar en paus. Ja, men sen fortsätter du jobba. Och sen så är det lunch. Gärna gå ifrån. Inte som jag gjorde när jag var på väg att bli utmattad. Att jag både pratade, skrev, jobbade, åt och tuggade. Och mikrade maten samtidigt. Liksom. Det ger ingen hjärnvila. Sen på eftermiddagen, då har du kanske en timme till då du skulle kunna vara ganska alert. Du skulle möjligtvis kunna ha ett möte då till exempel, med något produktivt möte. Arbetsmöte som ska ta dig framåt. Men sen skulle jag rekommendera att vid 2-3-tiden, då ska du göra administrativa saker som inte kräver den här prefrontala cortex-ansträngningen så mycket. Det kan vara att planera saker, boka upp möten, ringa, mejla. Göra sådana saker som är lite rutinmässiga. Och sen så kanske också ha såna allmänna möten på jobbet. Istället för att ha dem på morgnarna. Såna här, hur Q2 har gått eller information från chefen eller vad det nu kan vara. Ha dem på eftermiddagarna. Mm. Och så pauser såklart hela tiden.
Och om mitt uppe i allt det här smarta sättet man nu har börjat jobba och göra saker. Den här hjärndimman ändå sätter in. Hur löser man det?
Mm. Nej men precis, bra fråga. Jag har ju själv börjat stöta på det här. Jag känner ju till exempel att jag nu måste förändra någonting i mitt liv. Jag har alltid tyckt att jag är en 7 timmars sovare. Det är inte längre. Jag behöver i princip 7,5-8 timmar, gärna 9 timmar ibland också. Känns som att man regraderar till en bebis, men okej, fine, jag får väl göra det då. Och lite grann kan jag nog tro att vi kvinnor som är i den här åldern som börjar komma in i förklimakterie och sådär, vi lever fortfarande så otroligt effektiva, optimerade liv, hypereffektiva, klämmer in saker. Men jag tror att här måste man, om man liksom verkligen går åt det hållet och tänker, men vi måste följa biologin, för att om vi vill fortsätta hålla på så på alla arenor och liksom Excel överallt, Då får vi också faktiskt anpassa några saker. Sen om det är kost, om det är mer träning eller annorlunda träning. Jag till exempel känner att jag behöver mer typ yoga, lugnare saker. Jag blir helt illamående när jag kör styrketräning, fast jag ändå försöker, jag vet att jag behöver det. Jag kan också råda folk att uppmuntra sin allt mer kanske introverta sida. Det sägs ju, jag vet inte om det är helt, men det sägs att vi blir mer och mer introverta ju äldre vi blir. Och på sätt och vis kan jag se någonting logiskt i det, för att man liksom vänder sig kanske lite grann till andra delar för att få, eller andra saker i livet för att få energi. Och man är inte heller rädd för att vara ensam, eller gå ensam i skogen, eller gå bio ensam, eller sitta och äta på restaurang ensam med en bok. Alltså det är underbart. Men det finns så mycket i vårt liv som säger att vi inte ska vara där. Utan det idealet är att vara social, att vara, ha häcken full med jobb och liksom ha intensiva veckor, och sen bara ökar vi på helgen. Vi orkar inte det. Och det vet jag nu för tiden, trodde jag inte förut, att vi har olika dagsform. Så är det bara. Vissa dagar är man ju liksom pigg och alert och skärpt, och vissa dagar så är det inte så. Jag skulle ju önska att det fanns en hörna på varje jobb med liksom en 4-5 stycken riktigt så här tillbakalutade fåtöljer. Där man fick lägga sig och kanske köra meditation. Det har blivit så vanligt och accepterat med meditation idag. Så att många arbetsgivare har ju faktiskt det som en liksom okej så här företagshälsovård. Men herregud, det är det vi behöver mitt på dagen. Men kan du inte ha en sån hörna med meditationsfåtöljer? Fine. Det kanske, vi ska komma dit, men jag får jobba på det. Men så är det ju för syre till exempel. Och att röra sig. Det är det som gäller. För 40-50 000 år sedan så gick vi ungefär 18-19 000 steg på en dag. Vi var gjorda så. Vi samlade, vi bytte område, vi gick i flock och höll våra djur och allt vad det var. Och när vi satte oss ner då betydde det att vi fick vila. Sänka vår uppmärksamhet, sänka vår koncentration, slappna av, sänka garden. Kanske förstå att det finns andra som tar hand om min säkerhet nu och sådär. Vi är egentligen kvar där, så att vad som gäller fortfarande idag, det är att när vi har suttit en 30, 40, 50 minuter så går vår hjärna in i en slags, liksom, vad ska man säga, blankt, nu är det paus-mode. Alltså uppmärksamheten är inte lika skarp. Så att ställa sig upp, bara den lilla grejen gör att okej, säger kroppen, nu är det någonting som ska hända. Nu behöver jag lyfta mig lite, bli lite mer alert. Så att det fysiska hänger ihop med hjärnan på det sättet. Ett annat bra tips som jag själv har börjat använda mig av faktiskt, det är att försöka tömma min hjärna på saker att komma ihåg. Jag känner inte riktigt att jag orkar med att ha huvudet full av massa kom ihåg. Så att jag, min man, han blir galen ibland, men det är massa notitlappar överallt. Där skriver jag upp vad jag ska göra i veckan, vad jag ska komma ihåg. Det kan vara allt ifrån att ringa ett försäkringsbolag till att komma ihåg någons födelsedag eller något sånt där. Men jag vill frigöra utrymme i huvudet och det ger mig en lättnad i sig.
Nu har vi fått ett sånt här automatiskt störningsmoment, nämligen någon som klipper gräset utanför, och då blir jag lite stressad. Mm. Kan du bara lite kort berätta vad sådana här störningsmoment innebär för hjärnan?
Det innebär faktiskt att varenda störning tar bort ungefär 10% av din kognitiva kapacitet. Det kan vara sånt där gräsklipparljud, det kan vara att en kollega ropar, det kan vara ett pling på din telefon eller någon annans telefon, eller att någon står och pratar. Så det är 10% som försvinner hela tiden, och har du mycket såna här störningsmoment så har du inte speciellt hög koncentration. Lägg dessutom till att du tar ungefär en kvart 20 minuter på dig att komma tillbaka till samma produktivitet och koncentration. Så ja, då kan man räkna ut själv hur lite optimerad tid man har i ett uppmärksamt läge. Plus att det är tröttande.
Ja.
För du tar ju in, din hjärna snappar ju upp, vad är det här för fläktljud? Vad är det där för pratljud? Vad är det där för lastbilsljud? Gräsklipparljud?
Nej. Jag tänkte, vi ska avsluta med en stor sak som vi kvinnor är superduktiga på, nämligen multitasking.
Ja, jag tänkte att vi ska göra en liten övning som jag brukar köra när jag är ute och pratar med människor för att just förstå det här, vad som inträffar när man gör en multitasking-grej. Jag ska göra en övning med dig nu, så du som sitter och lyssnar får följa mina instruktioner helt enkelt. Vi ska göra en siffror- och nummerövning där jag vill att du ska säga tyst för dig själv, eller högt, beroende på hur du sitter, 5 stycken bokstäver. Från börja med A, ta alfabetet. Och sen när du har gjort 5 bokstäver så gör du 5 siffror. Och så byter du så hela tiden. Så 5 bokstäver och sen 5 siffror. Och sen fortsätter du alfabetet där du var sist. Du tar 5 nya bokstäver och så fortsätter du där du var sist i med siffrorna. Och fortsätter med 5 till. Och så gör du så fram till att alfabetet är slut. Och jag kommer att komma in med lite avbrott kanske. Så om du börjar nu, så tänkte jag sjunga lite grann samtidigt. Någonting som alla känner till. Den blomstertid nu kommer med lust och vägring stor. Ursäkta. Och så en annan sak. Hur långt har ni kommit nu med alfabetet förresten? Jag skulle bara vilja veta en sak. Vad heter Turkiets huvudstad? Se solen strålar närma och A, B, C, D, F, G, H, I, J. Så, slut!
Det är helt omöjligt. Det går inte. Jag Nej. Kan säga A, B, C, D, E, F. Men sen så fort det där börjar så är det omöjligt.
Ja. Och skälet till att jag sjöng den här blomstertid som kräver lite bättre röstresurser än vad jag har, det är ju för att alla känner igen den. Du kan inte låta bli att fastna på min sång där. Det går inte. För du börjar själv känna igen den och vilja sjunga med. Och samtidigt ska du hålla koll på vad det var du först gjorde. Och det här, så här är det med multitasking, att det du känner där, det är att du nästan känner hur hjärnan skiftar. Eller hur? Från grej till grej. Och det här skiftet, det är förenat med en transaktionskostnad kan man säga. Det kostar i energi, i glukos och fett och allt det här som vi sa. Och det kostar i tid. Du blir långsammare med den uppgiften som du gjorde. Du blir inte klar lika fort som om du hade gjort A till Ö i en och samma gång. Och kvaliteten blir inte lika bra. Så det finns otroligt mycket skäl till att inte ägna sig åt multitasking. Och dessutom då, om vi pratar om hjärndimma och sådär, så tröttar det ut dig enormt. För det driver kortisol. Det driver kortisol som stressar på och som gör att du blir sämre. Du utför uppgiften sämre, men det är också en väldigt jobbig sak att utföra för hjärnan. Och det här gör vi för att vi vill vara effektiva och vi tycker det känns skönt. Och varför känns det skönt? Och varför fortsätter vi att multitaska? Jo, det är för att vi får den här härliga, det här lilla knarket som vi har nu för tiden ganska gott om, som heter dopamin. Det är en livsnödvändig signalsubstans som vi ska ha. För att liksom, det är så vi har överlevt här. Vi ska vara uppmärksamma och vilja lära oss nytt och sådär. Men det är det som gör att vi så snabbt byter till någonting annat som vi håller på med. Och det är dopamin som står bakom att vi tittar på vår telefon hela tiden. Att vi fortsätter att spela. Ja, knark och alkohol och sex har ju samma slags Så den, att liksom behärska sitt dopamin och faktiskt planera sin dag eller vad man nu ska göra, det är jätteviktigt för att hålla sin hjärna lite mer avslappnad och hjälpa den lite på traven.
Mm. Det låter som att vi behöver jobba lite med de här verktygen som på ett sätt kanske känns ganska självklara, men som vi har schabblat bort i vår ambition av att vara duktiga, att vara kvinnor och flickor i största allmänhet.
Alltså, ge er en vecka, kör en testvecka, kör en pilot, säg till er familj eller på jobbet eller vad som helst att nu ska jag börja testa lite brain hacks här. Och så ska du försöka lägga märke till vad det faktiskt innebär. Och jag menar på att det är ganska små korrigeringar. Att ta pauser, att faktiskt gå ut och bara kanske bara vara utomhus. Att inte hela tiden lyssna på någonting. Att faktiskt lämna telefonen hemma. Att kanske bara sitta och stirra på jobbet i 5 minuter. Att föreslå en ny typ av lunchpromenad med din kollega. Alltså det går ganska lätt att med dem, bara du lägger märke till de här sakerna. Att faktiskt att bli lite mer varsam med din hjärna. Och sen är det ju hela den här biten med stress, utmattning och prestation. Och alltså kunna säga nej och allt det här. Såklart, det är ju en ganska stor resa. Men att börja med små saker.
Jag tänker, en viktig sak tänker jag, det är det här att göra kravlösa saker. Ja. För till exempel, det har jag sagt tidigare, att det här med meditation tycker jag är en prestation.
Mm.
Så att jag, för mig så är det jättesvårt. Jag vet många som har blivit duktiga på att meditera som får väldigt mycket ut av det. Men för mig är det kanske inte något som jag ska försöka...
Nej.
Det här med att sitta på en sten och stirra på ett träd tror jag passar mig bättre.
Mm. Jag har också det som en favoritsysselsättning. Sitta på en stubbe och bara stirra.
Mm.
Det är ju faktiskt väldigt fantastiskt.
Mm. Bra! Tack, Gabriella.
Tack.
Vad roligt att du ville vara med i Klimakteriepodden idag. Jag är jätteglad för det. Spännande avsnitt.
Tack så mycket.
Ja, mycket logiskt här och mycket känns som man har hört förut, men ändå, varför har jag så svårt att begripa att jag måste applicera det här i mitt eget liv och vardag för att helt enkelt må bättre, men också faktiskt vara mer effektiv, eller som Gabriella gillar att kalla det för, hjärnsmart? Är jag helt enkelt inte smart nog? Ja, jag får bolla det med min lilla hjärna och se om den har kapacitet nog att applicera de här kloka råden. På Instagram hittar du Gabriella under Hjärnsmart och på Facebook och klimakteriepodden.se, alltså Klimakteriepoddens Facebook-sida, så finns det länkar till hennes hemsida där du kan läsa mer om hennes arbete och vad hon gör. Vi har talat en hel del om stress tidigare och vad det gör med hjärnan, så gå gärna tillbaka och lyssna på psykolog Anders Tengström som är så bra i avsnitt 37 och 88. Jag tycker också att det är väldigt spännande med det här att blunda för att pausa och ge återhämtning. Och i nästa avsnitt så ska vi få höra Ellen Engvall som myntat uttrycket Harmony Yoga. Alltså hormoner och harmoni och yoga allt i ett. Hon ska berätta om hur du kan hjälpa kroppen till en bättre hormonbalans med rätt rörelse. Missa inte det. Jag blir extra glad om du rekommenderar podden såklart. Delar avsnitt med någon och jag hoppas att inte bara jag blir glad utan kanske även den som får chansen att lära sig något. Så tack för att du har lyssnat och välkommen snart igen. Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.